Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vad har du för sorts vecka? Är det som vanligt för mycket arbete?
Men jag tycker det är så konstigt för att varannan person jag träffar är så... Varför gör du ingenting nu för tiden? Och varannan person är som du, orolig.
Det säger nog lite om vilken brytningstid du befinner dig i livet. Mm. Du är på väg från att jobba ihjäl sig i åldern, in i den här åldern där man så smått börjar upptäcka att det kanske inte är så viktigt att jobba ihjäl sig.
Ja, och det känns som att man då också är en sucker för någonting. Att man är en loser.
Ja, för man tror när man är yngre tror man är en vinnare. Ja. För att man sitter och bränner midnattsolja för sina arbetsgivare. Och sen går det sakta upp för att ingen bryr sig.
Sen går det sakta upp för att ingen arbetsgivare ens ringer och kollar läget på akuten.
Nej, precis.
En känga till alla tidigare chefer, varsågod. Med de orden, förra veckans avsnitt... Hur är läget mellan dig och Fredrik Wikingsson?
Ja, men det är bra, tror jag. Varför skulle du inte? Det var väl bara smickrande. Vi pratade om att han var så snygg. Mm. Och att alla tjejer är kära i honom just nu. Mm. Jag vet inte säkert om han tog det bra. För att jag vet att han har lite issues kring sitt utseende. Han pratade väl i samma... Var det i söndagsintervjun? Ja. Han pratade om det att han brukar hänga en duk över spegeln när han är hos frisören. För han vill inte se sig själv. Det gör nu bara ännu mer sympatisk och likable att han själv inte fattar att han är snygg.
Det är ju på gränsen till koketterande. Den detaljen tycker jag är lite rolig.
Ja, om man är så snygg som han är så blir det lite kokett. Men hans fru hörde av sig och berättade att hon har råkat tvätta sönder den där hoodien som han är så sexy.
Har råkat eller desarmerat den?
Well played, svarade jag bara. Men hon sa att hon unnar honom den här nya rollen och unnar Sveriges kvinnor detta. Så att hon ska beställa nya hoodies till honom i alla färger.
Nej, men efter det här avsnittet så fick vi många roliga meddelanden. Vissa hävdar att de alltid har varit besatta. Det säger vi inte emot. Vi säger bara att nu finns ytterligare en dimension. Från fuck up till framgångsduktig pojke.
Ja, inte för vilken sån har jag aldrig varit fuck up. Men vi pratade om den här, vilken sorts kille som ligger i tiden. Att vi gick från Jonathan Unge-samhället in i Fredrik Wikingsson-samhället.
Via Benjamin Ingrosso.
Han är ju också på något sätt duktig kille, det får man väl säga.
Ja, sant. Jo, men och en fråga jag fick som var ganska rolig. Finns det en kvinnlig motsvarighet till hoodien? Och då menas ju hoodie-effekten.
Jaha, alltså det här... Ja, men det är väl allt som Meg Ryan haft på sig i romantiska komedier. Det är väl så stora bylsiga tröjor och tekopp vi pratar om då.
Det är om man tänker rent klädmässigt, men om vi kokar ner hoodie-effekten så är att man tar någonting som är hög status, svårtillgängligt, en rik medieman eller en vacker Hollywoodstjärna som Meg Ryan, som då iklädd någonting som är bedrägligt låg status och tillgängligt. Att de känns nära då på något sätt. Det är väl det som vi ska beskriva som hoodie-effekten.
Ja, men funkar inte hoodien på tjej också?
Det tror jag inte.
Vad heter hon i Draknästet? Sara Wimmercrantz.
Ja.
Hon drar ju sig inte för en hoodie på Instagram.
Oj, oj, oj. Sa de ett leende? Då började jag fundera, vad liknar den effekten som en nedklädd hoodie ger på en rik man? Och då skrev en person till mig, Emma, som alltid lyssnar. Jag funderar på om den kvinnliga motsvarigheten är att vara osminkad. Inom parentes, mäns uppfattning alltså. Av osminkad. Att män tänker att kvinnor är då närmare dem. Att man litar på dem på något sätt. Vad säger du, mannen i podden?
Det här är ju tunn is. Det ligger väl något i klyschan att killar alltid föredrar en osminkad tjej.
Mm. Vet du hur mycket smink jag har nu till exempel?
Det ser lite osminkad ut.
Nej, oerhörda mängder smink.
Hur många hekto pratar vi?
Det är bara att den inte är, att det inte är lika tydligt. Det är inte några skarpa färger eller så. Utan huden ser liksom ren ut på något sätt. Och jag tänker att det här också har att göra med nyheten om Jimmys frieri.
Ja, det finns väl bara en Jimmy som är Jimmy med förnamn i Sverige. Det är Jimmy Åkesson.
Ja.
Har han friat?
Han har friat. Till sin mycket yngre tjej. Hon är 28.
Good for him.
Good for him! Här kommer något liksom positivt från en... Det är ju hög status. Han ska få gifta sig, hon är yngre, hon är snyggare än honom. Det är ju alla kvinnor, så jag ballar till det, förlåt.
Ja, men det är ju väl andra positiva nyheten på rad kring honom. Han sa ju någonting förra veckan. En citatrubrik. Du nickar glatt här, du vet vilken jag tänker på. Som var det första roliga Jimmy också någonsin har sagt.
Du skickade det här till mig.
Läs upp den här rubriken.
Det ska jag. Åkesson, kolon. Jag äter absolut inget som levt i vatten.
Udda.
Och du skriver, något har det. Det är alltså efter en ledartext i Aftonbladet som en Fanny Jönsson attackerat Åkesson, menat att han står långt ifrån vanligt folk som plågas av höga matpriser.
Ja, det är väl förmodligen apropå att han äter räkmackor. Alltså, som räkmackan som det gamla goda begreppet för det goda livet.
Det är bara en symbol, ja.
Ja.
Så hon då beskyllt honom för att de kan inte äta hans räkmackor. Nu svarar SD-ledaren, jag har aldrig någonsin ätit en räkmacka under mitt snart 45-åriga liv. Jag äter absolut ingenting som levt i vatten. Jag tycker helt enkelt inte att det är gott.
Ja, men det är lite som att han är 12 år gammal, va?
Varför då?
Ja, men det är ju ett barn som aldrig kan äta något som har levt i vatten.
Tänker du på din 12-åring nu?
Nej, men Elon Musk hade ju kunnat säga samma sak. Och han, det är ju etablerat att han är 12 år gammal.
Ja, det var barnsligt och då också väldigt allmänmänskligt tror jag. Och kändes väldigt tillgängligt återigen. Att en liksom rik politiker tar avstånd från skaldjursfrenesin. Tvingat det på mera jävla rikemans räkor. Och jag tyckte det här var väldigt osvenskt, reagerade jag på.
Ja, men det känns inte heller så beräknande. Det är väl inte som att, liksom att det febrar till i folklagren. Utan det känns bara helt, jag tror på det. Det mesta annat han säger för att förankra, det mesta politiker överhuvudtaget säger för att förankra sig själv i folklagren, som när Johan Persson äter korv och så vidare. Det tror jag ju inte på. Nej. Men det här tror jag på.
Men otroligt, för att han lägger ändå upp det här enskilt på Facebook. Alltså han får ju otroligt många påhopp och kritik vecka ut och vecka in. Men just det här, ett eget inlägg. Då är det ju nästan statement. Men vidare då, att vara en 12-åring, vad du menar, som då inte vill testa nya saker. Ett, då vet han ju inte om det är gott.
Jo, men det är ju, det är precis så det är med mina barn. Jag försöker få dem att testa saker. De vill inte testa någonting. Och det är ju väldigt ofta som både jag och Lisa liksom har den här lilla föreläsningen för dem kring matbordet. Att hur vet du att du inte tycker om det om du aldrig har testat? Mm. Och det var det du var inne på. Det är lite samma sak med Jimmy då.
Alltså jag fick ju aldrig välja själv vad jag ska äta. Och det tycker jag är en viktig princip som förälder. Som jag kommer sno rakt av. Det ställs inga frågor. Men Jimmy är fortfarande kvar i det. Att han liksom tar avstånd från saker. Det jag menar med osvenskt. Det är ju att så mycket av vår svenska kultur utgår från att äta av havet. Att så här, vi kommer hit och gör som svenskar gör. Är väl också en ganska viktig princip för honom. Och hans parti förmodligen. Vad äter vi på påsken?
Sill.
Midsommar.
Sill.
Jul.
Sill.
Kanske några räkor.
En räka.
Smörgåstårta och liknande. Så jag bara, det finns någonting också osvenskt i det här. Men jag tror att han vinner väldigt mycket på att göra så här. Att visa att man är då långt ifrån den här elitismen som han anklagas för. Här är Huddie-effekten. Att Jimmy Åkesson har friat på. Var tror du frieriet har ägt rum? För att ta det här då. Otroligt positiva i hans liv. Och ta ner det på en folklig tillgänglig nivå.
Ja, på en finlandsbåt. Ja, men det känns ju konstruerat.
Det
är skillnad från det där i havet.
Ja. Du anklagar alltså Jimmy för att ha friat på Grand Hotel. Men sen åkt på kryssning för att kunna påstå att det skedde på en kryssning.
Jaha, nej. Han kan mycket väl ha friat på båten. Ja. Men det känns ju konstruerat. Till skillnad då från det här att han aldrig ätit. Aldrig äter något som har levt i vatten. Det känns ju 100% sant. Och vilket jag uppskattar på något plan.
Ja.
Samma dag som nyheten kom så åt jag lunch med Victoria Bergsman. Mm. Gamla Concrete-sångaren. Och då började jag skratta så mycket åt det. Men då berättade hon att hon äter ju fisk och skaldjur. Men bara om de har levt i havet, inte i insjö. Det var en helt ny take också då. Ja, men hon tyckte att insjö känns mörk. Och mugga på något sätt. Alltså det känns smutsigt. Medan havet då känns friskt och i rörelse. På något sätt. Inlandsvatten står still. Sötvatten står still medan havet rör på sig.
Jag hade ju en lista också.
Hade du en lista? I BH?
Jag hade en lista i BH. Jag hade gjort en lista på annat som kan vara motsvarande manlig hoodie fast för kvinnor.
Ja, du har tänkt mycket på det.
Ja. När män blir ihop med yngre kvinnor.
Ja, men det hånas väl mest.
Nej, men då är ju hoodie-effekten att kvinnan är yngre. Att hon känns tillgänglig i att hon är så aningslös om världen. Det är gulligt.
Jag har sett de här männen, till exempel Leonardo DiCaprio, på sätt och vis flår kvinnan och syr en hoodie av hennes skinn.
Grovt! Aj.
Ja, men mentalt.
Ja, det kan inte bli bättre än så, tack. Du har behövt gå och hålla på en väldigt stor nyhet. Jag har frågat dig enormt mycket om det här och haft mycket åsikter. Vill du berätta för poddlyssnarna?
Ja, att min roman Jävla karar ska bli film. Eller tv-serie, lutar blott.
Äntligen!
Ja, jag har lagt ner ganska mycket kraft i det. Det har varit viktigt för mig att det blir rätt människor som gör.
Jag tycker du har varit föredömligt noggrann med vilka som ska skriva, regissera. Men min fråga blir ju, vet du vem som ska spela dig själv?
Nej, jag har ju väldigt dålig koll på den här generationen barnskådisar som håller på nu. Jag kanske ska kolla igenom senaste julkalendrarna då och se vad det finns för pojkar i min ålder just nu.
Framförallt ska du nog kolla igenom Skarsgårds senaste avkommor.
Jaha, någon av Skarsgårdssönerna. Finns det så små Skarsgårdssöner?
Vi har ju sån tur att Stellan fortsätter förse oss med fantastiska skådespelare i form av avkomma. Ja. Ossian och Kolbjörn Skarsgård är de yngsta just nu.
Hur gamla är de då?
Jag skulle säga 12 och 8 på en redhäftning.
Ja, men då kan man spela med i två olika åldrar. Är de lika varandra?
Det tror jag att de är. Gud vad bra, vi knäckte det.
Men så, alltså, så filmprojekt tar ju tid. Inspelningen börjar förmodligen inte förrän om 2 år. Så vi får se vart de har hamnat i åldrarna då.
Jag råkar ju veta också att du har lagt in ett veto mot vem som absolut inte får spela din mamma.
Nej, det
och
var
hon
faktiskt...
heter... Erik, producent, söker på huvudet åt mig.
Det var 2 av produktionsbolagen som föreslog henne. Ah. Det var ett hard no från mig. Mm. Men det är inte för att hon är obegåvad, utan för att det är helt personligt för mig. Jag klarar inte av hennes uppsyn.
Mm.
Jag kan inte fokusera på handlingen om hon är med. Det är precis som alltså att Lisa inte kan se filmer där Anne Hathaway är med.
Nej, usch.
Vem är din som du inte kan koncentrera om du ser?
Anne Hathaway är väldigt bra exempel på det.
Retlig.
Ja.
Punchable.
Jag vill ju inte på avslöja vem den här kvinnan är, men jag går ju och tänker på vem mamman borde vara. Det är ju alltid från Sanna Sundqvist till Emma Bromé. Det finns ju väldigt många duktiga som säkert skulle slänga sig över den här rollen. Men om vi leker med tanken att det skulle finnas ett parallellt spår med en vuxen Andrev, så som filmer älskar att göra, lägga till sådana spår, vem skulle spela dig i vuxen ålder?
Casey Affleck.
Oh.
Då måste han lära sig svenska.
Mm, du vill inte ha någon sån brittisk dialekt.
Casey Affleck är ju den absoluta motpolen till en skådespelare som jag inte kan se på. Mm. Han har ett sånt där, han har en karisma som gör att jag blir som helt trollbunden vid skärmen. Det är också hans sätt att prata på. Det är någonting med hans melodi och hela hans karisma som gör att jag kan inte släppa honom med blicken.
Mm.
Nej, det är inte som att jag på riktigt tror att Casey Affleck skulle spela den här. Men
det blev ju en amerikansk version av Ruben Östlunds film. Force Majeure blev det ju av Turist. Då var det Will Ferrell.
Långbågen där.
Ja, den här boken kommer leva i 40 år till tack vare det här. Det blir väldigt kul tycker jag.
Ja, jag får se. Jag är i alla fall väldigt uppspelt över att alltså det är team som ska göra den här filmen.
Mm.
Det är inte så många namn släppta än, men manusförfattaren är släppt, Karin Arrhenius.
Den oerhörda. Ni får bara ta mitt ord för om ni inte kan manus.
Ja, hon är väldigt duktig. Hon skriver bland annat Händelser vid vatten till exempel, som kom förra året, som jag tycker är den nya guldstandarden för filmatiseringen i Sverige. Och sen Jens Sjögren på regi. Otrolig karaktär. Han gjorde den här Jair Zlatan-filmen, va?
Som jag var väldigt drabbad av faktiskt. För det är en av få gånger vi har sett faktiskt fattiga barn i svensk kultur.
Det kommer du få se mer av när den här filmen kommer.
Det litar jag på.
Han har ju också då en dokumenterad förmåga att arbeta med barn. Det är inte alla som fixar det. Sen är han ju också tydligt galen.
Mm.
Karin Arrhenius är ju otydligt galen, men också galen.
Mm.
Och producenten Fredrik Heinig är ju också galen. Det är ju viktigt för mig att det är människor med olika sorters galenskap i sig som jobbar med det. Jag vill inte ha någon som bara ställer in skorna och gör jobbet. Så att säga. Mm. Utan de ska brinna för det på ett lite sinnessjukt sätt.
Jag tänker att det här är ju inte bara en bok som du råkar ha skrivit. Det är en bok som vi alla vet handlar om dig och din familj. Jag tänker på det förtroendet det kräver att lämna över det i någon annans händer på det sättet.
Ja, det var väl lite därför det tog sån tid, den här processen att välja filmskapare.
Mm.
Bland de som svärmade kring det här, den här historien. För, ja, man måste känna ett absolut förtroende.
Mm. Och ha någon slags bestämmande rätt, gissar jag?
Nej, jag tycker inte att författare ska lägga sig i... filmskapande.
Mm.
Det är min föreställning att det är bättre att jag bara tar ett kliv tillbaka och lämnar över det här i de här galenskaparnas händer.
Mm.
Så får de... man ger dem ganska fria händer.
Väldigt glad för detta. Och allting kan ju få fötter nu för tiden. Jag läste att Bradley Cooper älskar svenska Love is Blind.
Häromdagen. Ja, det var oväntat.
Du ser.
Eller var det verkligen det? Men apropå förtroende, så tänkte jag, det här tänkte jag prata om redan förra veckan, men vi hann inte med det. Och det finns ändå lite saker jag vill säga om det. Så jag kommer då med en viss fördröjning i nyhetscykeln. Noterade du att förtroendebarometern släpptes förra veckan?
Ja, det var några print screens i olika branschkollegors flöden.
Ja, vi ska förklara det. Det handlar om Medieakademins årliga mätning av svenskarnas förtroende för det ena och det andra.
Mm.
Lite otydligt syfte. Det är väl mest för att olika opinionsbildare ska få en pdf som de kan skumma i jakt på någon liten graf eller marginal förändring som de kan övertolka på Twitter. Posta en printscreen.
Mm.
En typisk förtroendebarometerpost är väl ja, men det är till exempel en höger twittrare som skärmdumpar ett stapeldiagram som visar att högerväljarna har lågt förtroende för public service.
Mm.
Som bevis för att public service är vänstervridet. Så glömmer han ju mirakulöst nog nästan alltid att nämna att högerväljarna i det här stapeldiagrammet dagligen läser på internet att man inte kan lita på public service. Eftersom högertwittraren och hans kollegor dagligen skriver på internet att man inte kan lita på public service. Så det är liksom som ett litet kretslopp kan man säga. Högerns ålvandring på något sätt.
Men det är väl så man lyfter den stapeln? Att man egenhändigt kan vara med och justera dem.
Ja, men det blir ju lite lustigt att högertwittrare 364 dagar om året misstänkliggör public service och den 365 dagen ägnar man åt att spela chockad och bekymrad när det visar sig att väljarna tror på det de har läst och skrivit på internet.
Chockad och bekymrad?
Vadå, känner du inte igen där?
Alltså när deras budskap har slagit rot blir de chockade av det?
Ja, men det är en spelad chock. Ja. Det var inte det jag ville prata om. Det var bara en iakttagelse att det här alltid utspelar sig i höjd med publiceringen av den årliga förtroendebarometern. Det finns två bokstavskombinationer som störtdyker i nya förtroendebarometern. Noterade du vilka det var?
Nej.
Det gjordes en del rubriker på det här.
Mm-hmm.
Det handlar om sammanlagt fem bokstäver.
Mm-hmm.
Det är SJ och ICA.
Aha.
Som störtdyker av helt motsatta skäl kan man väl säga. SJ störtdyker för att de inte har pengar och således inte fungerar. Medan ICA störtdyker för att de har pengar.
Mm.
Alltså jättemycket pengar. ICA fungerar lite för bra kan man väl säga.
Bankerna var inte med på förtroendedyket. Jag är ju besatt av ekonomi och banker. Och i år så var det så att finansminister Svantesson till och med erkände eller understrykte poängen att banksystemet funkar ju inte längre när banker kan göra sådana enorma vinster och dela ut utdelningar och vad det nu är för någonting. Och gemene man går och lider av räntebetalningar. Alltså då har det ju skett en skevhet i systemet. Jag trodde ändå att tiden var mogen.
Alltså bankerna är ju redan på så låga nivåer att deras ras bromsas av det blotta faktum att det inte finns mycket avgrund kvar att rasa ner i.
Bra analys.
Ja, de är ju på väg ner mot botten.
Ja.
De är inte ner i bottenslammet.
Nej.
Där har vi TikTok 2% i förtroendebarometern och Twitter 4%.
Oj, oj, oj. Men SJ, vad bra att du säger det, för jag höll ett brandtal på tunnelbanan häromdagen för min kille Rickard och alla som tvingades lyssna. För att den här reklamen går just i tunnelbanan av SJ. Varför tror du att jag blev så arg?
Ja, det är då en affisch där de har skrivit vi har aldrig längtat mer efter våren än i år.
Och vad är det för bild?
Det är för att de koketterar med sin oduglighet.
Så får man inte göra! Och vad är det för bild?
Ja, det är en... Vad är det? Någon sorts slotteräng.
Samma ängar vi ser kossor springa runt på i mjölkreklamer. Jag blir så arg för att de då försöker driva med bilden av sig själva som misslyckade. Att det var vintern som var problemet och inte strukturen runt SJ.
Jag orkar inte prata om SJ. Det finns liksom inga gåtor där varför de rasar i förtroendemätningarna.
Jo, för du påstår att det är för att de inte har några pengar.
Ja, det är ju bara produkten av dålig politik.
Det är inte det enda.
Ja, men i grunden är det det.
Ja, okay.
Det är bara pumpa in pengar i systemet.
Mm, men lägg inte upp sådana reklamer igen i tunnelbanan.
Nej, alltså de få pengar de har får de gärna lägga på rälsen och inte på de här odugliga reklamaffischerna.
Tack.
Jag vill ju prata om de som har pengar och fungerar, men störtdyker ändå, det vill säga ICA. Och bankerna, även om deras ras då bromsas av att de redan är på botten. ICA har tappat 11 procentenheter på ett år. Det är mycket. De tappade lika mycket förra året. Alltså det är 22 procentenheter på två år. Det är en fullständig kollaps då i förtroende. Det är det största raset sedan Saab kollapsade i förtroendebarometern 2010. Men Saab gick ju i konkurs det året. Och det har ju inte ICA gjort. Tvärtom. Men allt det här hade man väl kunnat gissa sig till. Det är inte konstigt att förtroendet rasar för de som pressar svenska hushåll på pengar när hushållen har det som svårast. bankerna och matjättarna har ju odlat lite gangstermentalitet senaste åren.
Okej. Det här är ju dödsstöten. Den här poddpratan, det är dödsstöten.
Nej, det tror jag inte. Och det är nu det vänder. Ja, men jag befarar att matjättarna nu har insett det som bankjättarna räknade ut för 10 år sedan.
Ja.
Att de inte behöver förtroende. Alltså bankerna har ju sedan länge fattat att det inte kostar någonting att pissa på sina kunder. Att det tvärtom är riktigt lönsamt att pissa på kunderna. Och att förtroende är ju bara monopolpengar.
Att folk fortsätter komma.
Ja, alltså förtroende är ju monopolpengar för den som kontrollerar marknaden.
Mm.
I ett samhälle där moralen är helt urholkad av sekularisering och fria marknadskrafter så behöver du inte förtroende om du kontrollerar marknaden. Jag tänker att det är lite som människosmugglarna nere i Medelhavet. Alltså en smugglare som vill lasta 200 migranter på en gammal spannmålsbåt som knappt flyter. Han behöver inget förtroende.
Han behöver inte göra en workplace comedy som rullar som reklam-tv varje vecka. Istället för ICA-stig skulle de ha smugglarstig.
Ja, den här människosmugglaren behöver ju inte posta en bild från Brösarps backar på någon nagel. Liksom. Det är ingen som kommer simma över Medelhavet istället för att ta hans båt.
Nej, exakt. Och vår parallell här då är att de behöver inte göra en massa andra saker för att då lyfta förtroendet. Vi har ju ICAs workplace-reklamserie som rullar, SJs hemska åker-reklam. Verksamheten består.
Ja. ICA-handlare, bankdirektörer och människosmugglare sitting in a tree.
Mm.
Men det här då, att vissa har upptäckt att de inte behöver förtroende eller till och med tjänar på att skita i den här gasformiga valutan som kallas förtroende. Det syns ju inte i rapporteringen runt förtroendebarometern. Där framställs ju ICAs störtdykning som ett problem för ICA. Och det är samma med bankerna. Mm. Men det är det ju inte. Vet du vad jag tror att ICA-handlarna och bankdirektörerna säger när de ser den här förtroendebarometern?
Nej.
Jag tror de säger så här. Okej. Okay. Eller man liksom, ja, men, låt oss sätta scenen. Om man föreställer sig som ett stort kontor med någon jättelik mahognepjäs till skrivbord och så kommer en assistent inrusande med en utskrift av förtroendebarometern tryckt mot bröstet, flämtar. Vi har tappat 11%. Du kan få assistenten, säg vi har tappat 11%.
Vi har tappat 11%.
Då tror jag direktören säger så här. Okej. Okay. Eller så här. Du säger, vi har tappat 11%.
Vi har tappat 11%.
Okej. Okay. Men vad bra att du kikade in. Min dotter fyller ju 10 idag. Kan du kila ner till Bukowskis och köpa den där gulliga Banksy-tavlan med flickan och ballongen? Originalet alltså. Den heter väl så, Girl with Balloon. Köp den. Och så får du den inslagen.
Mm.
Varpå assistenten säger, ska du köpa en Banksy till en 10-åring?
Ska du köpa en Banksy till en 10-åring?
Är det för tråkigt tror du? Köp lite glitter också. Och limstift. Så limmar vi på lite glitter på ramen. Det gillar hon. Och då säger du, men den kostar ju 2 miljoner.
Men den kostar ju 2 miljoner.
Ja, släng med något annat också. En diamant, kanske. En stor jävla diamant. Inte den största. Men ta den där, vad heter den, världens fjärde största diamant. Sierra Leones stjärna. Den kommer hon att gilla. Så tror jag att förtroendebarometern landar på ICA-handlarens eller bankdirektörens kontor 2024. För de skiter i förtroendebarometern eftersom de har upptäckt att de inte behöver förtroende. Förlåt, nu blev det här långt. Jag vill hinna säga något allvarligt om det här också. Och det är att den här resan som ICA-handlare och bankdirektörer gör påminner lite om den resa som alla människor gör under ett liv. Vi människor har ju en tendens att med åren sluta bry oss om vad alla andra tycker om oss. Jag vet inte om du är där än, har du märkt det?
Jag hoppas jag kommer dit.
Jag har ju själv upptäckt det där, som de allra flesta tycks upptäcka med åren, att det inte är så viktigt vad människor som jag inte känner tycker om mig. Att det enda som verkligen betyder något är vad människorna som står mig nära tycker om mig. Och det där är en otroligt behaglig upptäckt. Mm. Det kan du ju föreställa dig.
Mm.
Att det enda som, ja, det är en sorts medelålders upptäckt. Att familjen är det viktiga, att det finns något väldigt vilsamt i den insikten.
Mm.
Och nu ska jag berätta något för dig som jag har fått förklarat för mig av en som kan ekonomi. Och det är, när det gäller banker så finns det ett slags förtroende som banker måste ha. Och det är andra bankers förtroende. Mm. En bank som saknar de andra bankernas förtroende, den går under. Antar att de har kreditvärdighet och sånt att göra. Va? En bank behöver alltså bara förtroende av andra banker så att den får vara med i familjen. Den där familjen som man lite elakt skulle kunna kalla en kartell. Men vi nöjer oss med familjen. Så om bankjättar och matjättar fungerar lite som människor gör mest, så tjänar de inte bara groteskt mycket pengar på upptäckten att det inte är så viktigt vad människor utanför familjen tycker om dem. Det är också riktigt behagligt att vara det de är just nu. Alltså bortom den här medelåldersupptäckten.
Mm.
Och det kan man väl undra dem. Medan vi slipar högafflarna.
Så länge kartellen håller dem om ryggen, då spelar vad vi vanliga i pöben tycker om dem inte så stor roll.
Nej, för vad ska de med våra känslor till?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Var var du i måndags klockan 12? Hur kommer du minnas det ögonblicket?
Det kommer jag inte uppenbarligen. Jag har ingen aning. Förmodligen låg jag på soffan och jobbade.
Jag pratade om de nya, rekordhöga mätningarna av nöjdhet i atmosfären. När Ulf äntligen fick nå klimax.
Ja, när han åkte till Washington och skrev under ett papper.
NATO-klimax. Men jag tror att just i måndag så var det flagghissningen i Bryssel. Men det här har ju då följt Washington-helgen.
Jag har inte sett det, men jag har sett krönikerubrikerna fladdra förbi i slutet av helgen.
Många har i alla fall reagerat på Ulfs enorma glädje, odelat, att det också verkar vara en privat livshöjdpunkt. Att liksom väljas in i coola gänget. Han låter så glad över att det här har blivit av.
Här är liksom alla väldigt upptagna personer. Det har varit det är ett mirakel och jag är så glad bara att de sa ja allihopa.
Fast nu håller du på att lura mig, va?
Vadå?
Det där var ju Björn Gustafsson.
Det var ändå någon sekund, du inte var säker.
Ja, först tänkte jag, vad roligt att han låter som Björn Gustafsson. Ja, okej. Okay. Men jag är ju också lite på min vakt numera, eftersom jag vet att du lurar in mig i fällor.
Det här alltså Björn Gustafsson fick med sitt annat killgäng som alla tackade ja till någonting. Vad är det för någonting?
Ja, det var det här pojkbandet som uppträdde i Melodifestivalens final.
Ja.
Det var roligt.
Det var roligt.
Adam Lundgren heter han, va?
Ja.
Han var ju väldigt rolig som den här Backstreet Boys-karaktären med
AJ.
Okej, med det här figurklippta skägget. Sen var det ju bara lite premium och mysigt när han Loa Falkman kliver ut på scenen.
Det var mäktigt.
Ja. Där fick vi äntligen det där som har saknats i delfinalerna. Det där som har också har legat bakom att mina barn bara har gått ifrån till, inte längre vill kolla på Melodifestivalen. Och då tappar ju Melodifestivalen lite av sin poäng om barnen går ifrån tvn.
Så från då Björn Gustafssons Boyzone till Ulfs Ulfzone, hans motsvarighet, att alla killar tackade jag och var med på tåget. Vem är Loa Falkman bland NATO-männen skulle du säga?
Ja, men det måste väl bli Joe Biden då, på ren ålder.
Bra. Orban, Viktor Lexell, Erdogan, Måns Zelmerlöw, vad vet jag? I alla fall Ulfs Ulfzone. Alla höll ju inte med om att det var odelad glädje. Jag vet om att du känner glädje.
Ja, men sen 2 år tillbaka, som av en händelse, har jag ändå odlat åsikten att Sverige borde vara med i NATO. För att jag tror ju på en nedrustande värld, men då det funkar ju inte riktigt om inte alla tror på den, så att säga.
Innan vi släpper NATO, Ulf bjöds också in i Washington på Bidens State of the Union i kongressen. Fick ställa sig upp, ta applåder och lite av ett införsäljningstal av Biden själv.
Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen. Welcome, welcome, welcome. And they know how to fight.
Förlåt?
And they know how to fight.
Ja, alltså uppladdningen för en wrestlingmatch.
Jag har förstått att Ulf såg väldigt glad ut. Och han har ju hånats lite, har jag sett, i krönikerubriker och sånt. För att han var så glad och att han såg lite kittlig ut. Va?
Mm.
Lite uppspelt.
Mm.
Det kan vi väl unna honom. Han har ju haft oerhörda problem med sin landsfadliga aura eftersom han helt saknar den. Det kan vi väl ändå ge.
Du tänker att det är något sånt. Han har kommit hem.
Ja, men så här nära kommer han ju aldrig igen få komma till att känna sig som en landsfader. Mm. Det måste väl, varje statsminister måste ju åtminstone några minuter få känna sig som en landsfader. Eller landsmoder. Det är lite synd om Ulf. Han saknar ju fysiken för att vara landsfader, så att säga. Det är lite som att, Fredrik Strage är statsminister på något sätt. Det finns ingen landsfadlig energi i hans fysik. Och då kan man i alla fall få unna honom att få känna den här känslan en stund.
Klipp till onsdag. Polen vill att tidigare kravet på 2% av BNP som gäller för NATO, för att man ska få vara med, så ska så mycket pengar läggas på militära insatser. Polen kräver nu att det är 3%.
Ja, men de bor ju också lite närmare Satan, så att säga.
Börja spara till era barns privatskolor och privata sjukförsäkringar i detta nu. Vårt Eurovision-bidrag är av...
Norman.
Landslagets förbundskapten är av...
Dansk börd.
Vår försvarspolitik med tillhörande budget är...
Polsk.
Turkisk, ungersk och polsk, tack! Från då upprustning, krig i världen till det vi såklart måste lägga tid på... Oscarsgalan.
Oh, satt upp och sa den?
Absolut inte. Vi har ju avhandlat flera Oscarsfilmer här och du ska bojkotta, det vet vi. Jag har mest varit lite less. Jag tänkte att vi ska prata om Oscars, men först benämna, är det elefanten i rummet? Det är det absolut inte. Men att vi blev halvt rekommenderade, halvt icke så, i Hanne Kjöllers krönika förra veckan.
Ja, just det. Vi fick en shoutout.
Ja, det var mer en shoutout.
Oväntad.
Älskvärd. Hur reagerade du på den?
Jag fick ju läsa den i förväg.
Mm.
Eftersom jag då var mer eller mindre attackerad i den här krönikan. Så fick jag ju chansen att skriva replik.
Okay.
Men jag blev bara glad när jag läste den. Att hon tyckte så mycket om oss.
Jag tyckte du borde ha replikerat med det som du påstår att ICA-cheferna replikerar med.
Okej.
Okay. Rubriken är, det är inte medkänslan som är problemet med godhetssignalerandet, utan populismen. Till det följer en bild på ett totalt raserat område i Gaza med bruna barn springer runt, utan föräldrar förmodligen och framtid. Man kanske hör på min röst hur jag känner för den här för kärnan i krönikan, vad det är den vill säga och vad det är den vill attackera. Den då svarar på kanske en av de första pratorna vi hade i podden. Vi pratade om begreppet godhetssignalerare eller godhetsmarkörer som jag då anser hämmar eller dämpar alla försök till framsteg och utveckling. Man kan ju inte nå punkten, här är lösningen för det här problemet, om vi inte först enas om att någonting är ett problem värt att lösas.
Nej, just det. Men hon var väldigt skeptisk till att jag hade sagt att godhetssignalering är ett begrepp som har sipprat in från extremhögen, in i den rumsrena politiken. Och hon menade att det finns då liksom en viss reservation för att jag inte minns rätt, men att det finns, att det på något sätt är ett akademiskt begrepp.
Alltså förlåt, men det är något av det mest, nu ska jag inte använda något NPF-föraktande ord, något av det mest fyrkantiga att citera en Wikipedia-artikel i punkt och pricka i en krönika. Det var en fantastisk läsning.
Ja, men det är säkert sant. Men det
är något hon inte förstår, kanske att du har en poäng mer här än att du är helt faktuellt korrekt.
Nej, men ute i verkligheten så var det ju ett ovedersägligt faktum att det bara var extremhögern som svängdes med det begreppet. Och att det sen då mosades in i debatten via Twitter, via sån här, ja, men den här grupperingen som kallas då alt-right. De mosade ju in begreppet godhetssignalering som sen kröp inåt i banan via Hanif Bali och andra opinionsbildare.
Vi pratade ju om Gaza i avsnittet som hon refererar till. Hon frågar då, vilken är lösningen i Gaza? Ska Israel bara vända andra kinden till och serva Hamas med el, mat och vatten? Frågetecken. Det är ju en sak om det var rymden av allt Israel har gjort som svar till Hamas. Om det var det hon beskriver här. Att de inte skulle ge dem el, mat och vatten. Jag tror Israel har gått lite längre än så för att försvaga Hamas.
Ja, det är väl som många har påpekat. Du kan inte döda 15 000 barn om det inte är meningen.
Tack, Andrev. Det är typ svårt att säga för mig. Alltså jag känner att jag börjar komma bort om att kunna prata om siffror på de här barnen. Alltså
det
jag
kanske kan knappt ha
det. Nej, men jag kan knappt ha det i min mun. Det handlar inte om att Israel har gjort det svårare för Gaza och då Hamas att få tillgång till el, mat och vatten. Det finns israeliska extremister som blockerar lastbilar med humanitär hjälp in i landet. Så pass att USA nu ska bygga en hamn för att försöka få in hjälp till Gaza. Alltså det är en sån komplexitet som helt förvägras utrymme här till förmån för mycket långa orddefinitioner från Wikipedia och akademin. Så för hennes del handlar det inte om att förlöjliga medkänslighet, skriver hon. Världen behöver mer av det. Otroligt ironiskt att hon säger det. Det är den ogenerade populismen som får mig att sucka. Okej, vi bara har det i huvudet nu när vi vänder oss till Oscarsgalan. För som du kanske vet så skedde, det var det enda överraskande på hela Oscarsgalan, att Gaza var som en gästaktör. Israel-Palestina var som en gas i rummet, kan man säga.
Okej, förklara det här grunden, för jag har inte sett en minut av det. Tänk att jag är en räv som lever i skogen.
På vägen in, många förseningar på grund av en omfattande, enorm marsch då för vapenvila i Gaza. Och Ruffalo, Mark Ruffalo, kommer in till och med väldigt, väldigt sent och ropar ut det här.
The Palestinian protest shut down the Oscars tonight. Humanity wins.
Humanity wins. Det får stå för honom.
Man blir glad bara man hör hans röst.
Visa inte det här för Hanne Kjöller. Vidare då, Cillian Murphy vann Best Actor för Oppenheimer, som vi har tankar och invändningar kring. Och han kom så nära att tillkännage den samtida nerven i att se Oppenheimer. De har försökt hålla det till att bara tacka crew and cast. Går inte in på att det pågår ju en omfattande upprustning och att det som krävdes för att då kunna slakta åtskilliga, för att inte säga siffror, japaner, var ju den djupa avhumaniseringen av japaner.
Ja, avhumanisering har ju alltid varit ett helt avgörande verktyg i storskaligt krig.
Så Cillian Murphy avslutar sitt tacktal den 8:e kanske i den här galasäsongen med att tillägna priset alla fredsmäklare där ute. Det är som att man vinner en skönhetstävling och säger att man önskar sig world peace. Han sa det mest fega man kunde säga.
Du tyckte att han gjorde det lite enkelt för sig?
Han gjorde det enkelt för sig. För att det här var som sagt som en gas i rummet. Allt folk sa tolkades via detta. Och vidare, om man vill veta det med Oppenheimer, så beskrevs japaner som subhuman i offentliga dokument. Och att man satte ju japaner också i läger i USA.
Ja.
I denna tid. Och visa inte det för Hanne Kjöller nu. Men det var ju också människor som gick ut med röda pins på kläderna.
Ja, jag sa att Mahershala Ali hade en sån på sig.
Billie Eilish, Ava DuVernay, namn jag kan. Olika personer. Och de här röda pinsen var ju då för att markera att man står upp för vapenvila i Gaza. Något presidenten i det här landet stått upp för ett par dagar innan på State of the Union. Det borde ju vara en ganska oradikal grej då, om det till och med är landets formella officiella hållning.
Ja, men sen är jag ju också av den åsikt som jag kanske luftade redan i första avsnittet då, så tror jag ju fortfarande, eller jag tycker fortfarande inte att det är ett riktigt problem att människor signalerar godhet.
Nej, speciellt inte,
om man vill uttrycka sig så.
Speciellt inte när det har politisk sprängkraft. Och vidare, visa inte det för Hanne Kjöller, men de som gjorde då Auschwitz-filmen som jag berättade om, Zone of Interest, ville spela upp deras tal på BAFTAs när de sa att det här är för alla oskyldiga som dör på grund av politiska stridigheter. Och då gjorde de kopplingar från Auschwitz till Gaza. De vann ett pris även på denna gala, Adapted Screenplay. Och deras tal här då, undrar du, hur skulle de toppa BAFTAs? Visa inte det här för Hanne Kjöller nu, men...
All our choices were made to reflect and confront us in the present. Not to say look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist?
Det är oroligt i rummet.
Alltså det han säger om att förintelsen kapas för att försvara en ockupation och
pågående våld.
Ja, pågående krigföring mot civila. Det är ganska hårt sagt.
Det är väldigt hårt sagt. Det är som att de drog en sista växel och förstod att det här är vår sista chans att prata om den här filmen. Jag tror att förintelsen har nog inte nämnts av dem så tydligt på det sättet förut i relation till Gaza. Och det här blev ju totalt förvridelsen när det passades vidare av Variety och annan media tyvärr, att de skulle göra avkall på sin judiskhet som en protest mot Israel.
Alltså, uppfattar jag det inte.
Det var ju väldigt synd. Men nu så tror jag att det har skett många rättelser och så, men tyvärr nås ju folk bara ofta av den första vågen av information och inte av rättelsen.
Jo, tack.
Så vi får se hur det tas vidare. Men jag vill bara säga det, eller påminna om att alla framsteg i mänskligheten, alla vägar till mindre lidande, mer förståelse, har grundat sig i stort motstånd och försök till konsensus om att någonting är fel. Fel, onödigt, förargligt, beklagligt. På vilken nivå man än vill lägga det. Det var godhetssignalerande att kvinnor som Hanne Kjöller skulle få skriva i en tidning. Det var godhetssignalerande att folk som ser ut som jag inte skulle vara slavar. Eller skulle vara någon, jag vet inte, kuttersmyckes person. Att homosexualitet inte skulle vara olagligt. Alltså jag kan fortsätta. Men allting har ju vid någon punkt uppdaterats, reverserats, för att folk går ihop och anser att det här inte längre behövs vara så illa som det har varit. Och det jag saknar då med när man påstår att det bara skulle vara att vilja verka god, att markera mot att oskyldiga dör i massor dag ut och dag in, i en situation där de egentligen är gisslan i ett krig där de inte kan fly. Du sa att man kan inte döda 15 000 barn utan att det är med flit.
Nej, alltså det är ju ett säg som har cirkulerat lite kring situationen i Gaza. Att det går, alltså med andemeningen då, att det kan, man kan inte avfärda det som, vad säger man, collateral damage. Utan dödar du 15 000 barn, då var du förmodligen ute efter att döda några barn också.
Och jag försökte fundera på vilken annan hämnd vi hade tyst accepterat eller inte tagit till orda alls om.
Behandlingen av tyskar efter andra världskriget, den pratar vi fortfarande inte om. Det görs emellanåt något försök. Det var någon dansk som gjorde en film om hur de behandlade tyska fångar efter kriget och hur de använde tyska soldater som minröjare på stränderna så att de fick gå och alltså som levande minröjare på stränderna. Alltså vi går och trampar på minor.
Men då är det ändå kollektiv bestraffning för folk som var militärt inblandade. Tänk då steget till...
Ja, men civila tyskar behandlas ju också. Ja, exakt. Fruktansvärt illa. Det är ett ganska bra exempel på en hämnd som vi fortfarande inte pratar om.
Mm. Det är en sak om de är militärt inblandade, men som du ju har påvisat, det är även civila barnfamiljer och annat som drabbades ilskan mot Tyskland efter då krigen. Jag såg i veckan Blicks Not Bombs. Det är alltså Tempo dokumentärfestival som visade en dokumentär om Hans Blix. Kommer du ihåg det?
Om jag kommer ihåg Hans Blix?
Ja.
Ja.
Ja. Han skickades då ut för att undersöka om det fanns massförstörelsevapen i Irak.
Ja, men det var Bush påstod att det fanns massförstörelsevapen där och det var väl själva skälet till att gå in i Irak.
Hans Blix får då frågan om han kunde ha gjort mer. Att många av de konsekvenser och konflikter vi lever med idag, vare sig det IS och liknande, att det går att härleda till hämnden för 9/11. När man har försökt hämnas för en terrorattack genom att bomba länder och civila. Vad det har gett oss nu 20 år senare. Och det, att tänka på det parallellt med att följa nyheterna om hämnden som pågår, den kollektiva bestraffningen som pågår mot civila i Palestina.
Ja, men det är ju ett mörkt faktum att 9/11 är på sätt och vis den mest framgångsrika politiska handlingen, ska jag säga. Den har ju format världen längs en konfliktlinje som var precis den konfliktlinje som Osama bin Laden och en massa andra islamistiska terrorister vill ha. De vill ju ha ett civilisatoriskt krig mellan den islamska världen och den kristna världen, inom citationstecken, eller västvärlden då. Det är ju en enorm framgång.
Man initierar inte en sån terrorhandling som 9/11 om man inte vill ha påföljande krig och med all destabilisering det kommer ge.
Nej, och det är allt har ju gått deras väg.
Tack, och det är det som är värt att ha i åtanke då när vi ser hur det här utvecklas kring Hamas och Israel och i Palestina, vad kollektiv bestraffning innebär och ger på lång sikt om man nu inte bryr sig om lemlästade utsvultna kroppar i sina nyhetsflöden dag ut och dag in.
Galna islamister i Mellanöstern vill ju inte att muslimer ska leva i fred med kristna i vår del av världen.
Mm.
Och 9/11 har ju också över tid på många sätt skruvat upp konfliktnivån inom vår kultur.
Mm.
Mellan majoritetssamhället och muslimer. Det är ju en del av det som IS och motsvarande vill. De vill ju ha det här.
Mm, exakt.
Den här motsättningen. En annan mörk sanning är ju att Hamas massmord på israelisk mark här i höstas. Israel och omvärlden har ju spelat dem rätt i händerna.
Exakt. Och liksom det var en lyckad terrorhandling så ingen går ju in i och gör en sån terrorhandling som Hamas gjorde mot Israel i höstas utan att vilja ha den här reaktionen.
Nej, och Hamas har ju ingenting att vinna på ett stillestånd.
Mm.
Det här är ju precis det de var ute efter. Sen några månader tillbaka har ju konfliktnivån i Mellanöstern skruvats upp enormt.
Det är ju tråkig timing att Hannes text kommer samma vecka som självaste liksom, källan till Israels storlavises försvarsbudget står själv och säger att Palestina behöver en egen stat och att det måste ske en vapenvila. Alltså jag pratar om presidenten Joe Biden. Men jag bara vill poängtera att för att nå punkten av hur det ska gå till så måste man först passera punkten att så som det är nu är inte okej. Och det gör man inte om folk inte är bekväma att uttrycka det. Jag tror att man måste förstå att empati är politik. Det är något extremt viktigt och det finns politisk slagkraft i det. Att stå upp för empati och medkänsla, det är faktiskt inte bara tomt godhetsmarkerande. Det är radikalt i vår tid.
Är det nya politiskt inkorrekta?
Exakt.
Viset det här är lite spännande.
Ja. Och Hanna Arendt som jag ofta citerar, det är alltså filosofen eller politiska statsvetaren som då analyserade auktoritära fascismen efter Nazist-Tyskland. Hon sa, "The death of human empathy is one of the earliest and most telling signs of a culture about to fall into barbarism." Mm.
Ska vi ta helg?
Det är dags.
Det är det ju egentligen inte, för det är bara onsdag idag när vi spelar in det här.
Varför bryter du illusionen?
Okej.
Okay. Folk måste få leva kvar i det drömska helvetet.
Okej, okay, vi tar det igen. Ska vi ta helg?
Vi tar helg. Och fortsätt höra av er med åsikter, insikter och annat till oss. Inte till andra, för han läser ingenting.
Jo, lite.
Okej. Okay. Tack.
Roliga klipp. Saker som är enkla att konsumera.
Hej!
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.